Jag föddes för sent. Den känslan dominerade mina tonår. Allt roligt hade hänt förut. Allt nytt hade redan skapats. Och det enda som återstod för vår generation var lama imitationer av det som tidigare generationer redan hade gjort. Framförallt 68 och 77. Två lysande årtal i det förgångna då allting värt att uppleva hade hänt. Allt vi hade omkring oss var kopior av det gamla, analoga slaget där en kopia blev en blekare och sämre version av originalet. Bill Clinton var en blekare Kennedy. Nirvana var ett blekare Sex Pistols. Lenny Kravitz var en mycket sämre Jimi Hendrix. Världen omkring oss var ett live. Det nya som höll på att födas fanns också inom teknologin, datorer, internet, telefoner. Ett område för tekniker och inte konstnärer. Det brukar sägas att 40-talisterna levde i skuggan av sina fäder som utkämpat den största striden i mänsklighetens historia. De växte upp efter att äventyret hade tagit slut, när eftertexterna med alla stora namn rullat förbi i det tomma Happily Ever After som utgjordes av villaförorter och konsumtionskultur. Men de skapade ett eget äventyr i form av 60-talet, den kulturella och sociala konvulsion som i efterhand kommit att prägla vår bild av hela årtiondet, fast det bara utspelade sig de allra sista åren på ett relativt fåtal platser, Kalifornien, London, Paris. Men 60-talet fortsatte ju sedan en lång bit in på 70-talet, hela vägen fram till punken och discoexplosionen. En period av snabb kulturell utveckling som skapade en ny kultur. Den kulturen fick min generation växa upp i. Ännu en värld efter att eftertexterna hade rullat. Ännu ett happily ever after. Men den här gången bestod tomheten inte av några förortsvillor eller män i kostym som vi kunde göra uppror mot, utan av en i sig själv upprorisk kultur. En kultur präglad av droger, musik och upprorisk attityd. Till skillnad från andra världskriget så gick 60-talet att köra i en slags repris som gjorde att vi absorberades av kulturen. Hela tiden hölls de upp framför oss, rockens och filmens hjältar, dessa nedknarkade rebeller, som exempel på vad man skulle göra med sin ungdomliga upprorslusta som skulle upprepas i oändlighet i rockens ritual. Jag minns särskilt filmen om The Doors som kom när jag var 15-16 eller något. Jag tyckte illa om den filmen redan då. Genom hela filmen var Jim Morrison ett självupptaget och uppblåst svin. Han levde det där drömlivet som vi alla hade präglats att se som livets högsta mål, konst, droger, fitta och en alltid lika imponerad omgivning. Och så hade den horungen mage att tycka synd om sig själv och ha ångest. Men jag lyckades inte generalisera min motvilja mot hela den kulturen utan svalde i övrigt betet, precis som alla andra. Vi försökte upprepa 60-talet efter förmåga och lyckades antagligen bättre än de allra flesta som faktiskt levde på 60-talet. Vi hade fler och bättre droger, fler möjligheter att göra vår grej i form av indiebolag och festivaler och spelställen och fanzines och allt möjligt. I en kultur som välkomnade det nya, det annorlunda, det oberoende. Men det viktigaste saknades. Ett samhälle fullt av gråa män i kostym att chockera. När jag växte upp var socialarbetaren mer typisk för samhället än den grå byråkraten. Hela samhället präglades av den medelålders välvilja och lite pinsamma viljan att förstå de unga. Att hänga med i tugget och fortsätta vara lite lagom radikal. Mona Sahlin i en hiphop-video är en ganska bra bild av detta. En bra men mer metaforisk bild av hur 60-talet förmedlades på den här tiden skulle kunna vara en antiknarkföreläsning av en gammal pundare som skärpt till sig och blivit en produktiv samhällsmedborgare men hela tiden råkar förlora sig i sina knarkutläggningar som till sist ändå framstår som ganska coola. en person som haft roligt åt en så att säga och nu förväntar sig att man ska gå direkt till att bli tråkig precis som han är nu. Det var väl den enda aspekten av rockkulturen som vi inte direkt uppmuntrades till av samhället. Allt annat gick ju bra. Spela musik, ha sex, vara feminist, vara antirasist, vara homosexuell. Allt gick bra förutom att ta droger. Gör inte om vårt misstag. Och där hittar vi förstås vårt uppror. Vår enda möjlighet att be auktoriteten i kostym att dra åt helvete. Så den chansen tog vi. Men det var förstås bara ett halvt uppror. För den yttre kraft som påverkade oss mest var naturligtvis inte den impotenta sossestaten med sina löjliga nollvisioner och sin propaganda om haschikoser och inkörsportar. Inte heller svenska medier som då, precis som nu, lydigt höll sig inom ramen för statens värderingar. Den viktigaste faktor som formade våra attityder var kulturen. Den amerikanska underhållningskulturen i form av filmer och musik som romantiserade droger på tusentals sätt. Från den här filmklischén där folk spänner av med en joint till rap om buds eller grunstjärnornas heroinvanor. Även eländet i det hela fick ett romantiskt skimmer som Trainspotting eller Kurt Cobains självmord. Tunga droger var kanske ett elände, men det var ett romantiskt och storslaget elände, till skillnad från det vardagliga elände som ett hederligt svenssonliv innebar. Den saken framhölls ju ännu hårdare än drogromantiken. Att medelklasstillvaron var det tommaste elände som fanns. Att om du hade fru, barn, Volvo, villa, hund så var du fast i ett ekorrhjul och skulle känna ångest. De glada nyheterna var att det enda du behövde göra för att undkomma detta fasansfulla öde var att inte anstränga dig. Inte plugga något svårt som kunde ge jobb. Inte stanna på en anställning. Inte skaffa barn. Inte ta några huslån. Bara man undvek de sakerna så skulle man fortsätta glida fram här i livet som en fri människa. Som en jävla hippie. Det var idealet som var rätt enkelt att uppnå. Samtidigt så fanns det ett löfte där som hela tiden återkom på olika sätt i kulturen. Det ständigt återkommande löftet att till sist kommer ändå allting lösa sig för de som bryter konventionerna eftersom marknaden välkomnar innovation. Ångesten som medelklasstillvaron föder handlar inte om det tomma konsumtionssamhället i sin helhet. Det handlar om den enskildes tillvaro i konsumtionssamhället. Om bristen på betydelse i den enskilda och vanliga individens roll. Media framhåller därför som vårt främsta ideal en strålande och betydelsefull individ. Kändisen. Det finns många slags kändisar av alla möjliga slag och fler sorter dyker upp hela tiden. Några av de senaste är YouTubern och gamern. Ingen av dem fanns ens som en idé när jag växte upp. Att bli superkändis på att spela spel framför en kamera var precis en sån där grej som hade kunnat vara med i ett avsnitt av Black Mirror om det sändes 1992. När jag var ung var formerna av kändiskap fortfarande i stort sett de konventionella som funnits under hela 1900-talet eller längre. Skådespelaren, musikern, författaren, konstnären. TV-kändisen var den senaste arten i form av programledare som Lennart Hyland i och med att medverkan i TV kom att bli ett villkor för de flesta former av kändiskap. 60-talet påverkade inte kändiskapens art utan deras form. Popmusiken blev rockmusiken, en mer vågad variant. Filmregissörerna började få större ryktbarhet men deras roll och relativt höga status var ju gammal. 1999 så började allt förändras. Då hade Expedition Robinson premiär på Sveriges Television. En tjej från min farsas jobb var med i första säsongen och jag följde det förstås som alla andra. Jag kan inte påstå att jag genast insåg signifikansen av den slags kändis som föddes inför mina ögon. Vid den första anblick framstod dokusåpakändisen bara som en degenererad av art av tv-kändisen. En manifestation av tv-mediets allmakt inom kändiskapets område. TV-kameran var en så potent kraft att blotta exponeringen under tillräcklig tid räckte för att göra vilken nolla som helst till en slags kändis. Det var ur alla aspekter ett B-kändiskap. Dokusåpadeltagarna betalades inget vidare och de som lyckades tjäna pengar på sitt kändiskap sen fick i regel göra det genom gig som typ kändisbartender på en nattklubb i Eskilstuna. Dokusåpakändisen mötte inte heller i närheten av samma respekt som andra kändisar. De hade inte gjort någon hitlåt, spelat in en film, skrivit någon bok eller lyckats med något annat. De var vanliga nollor som lekt lekar och intrigerat framför kameror och föraktades i regel för det. Men de var kända ändå. Den första kändiskategorin som i sin helhet var kända utan att vara respekterade. När dokusåporna kom var jag redan vuxen och hade redan bestämt mig för vilket slags kändiskap jag sökte. Den oberoende men inflytelserika underground-hjälten som till sist slår sig fram i kraft av sin talangs långsiktiga verkan. Jag ville bli som William Burroughs eller Lou Reed eller Iggy Pop för att nämna några av de största. En sån där kändis som i sin ungdom har sin riktigt häftiga och banbrytande period för en begränsad skara. En skara som alla sedan i historiens sken kommer att önska att de hade tillhört. Det var en form av kändiskap där integritet var väldigt relevant och det hela byggde på idén om långsam tillväxt i kraft av en alldeles makalös grad av innovation och kvalitet. Att bara kastas in framför kameran för att fläckas ut som något slags missfoster inför bredast tänkbara publik var raka motsatsen till det. Och jag antog också att dokusåpekändisen skulle förbli ett isolerat fenomen. Mest intressant som en slags degenerering av ett kändiskap som ekade av Andy Warhols 15 minuter. Så medan baren, Farmen och Big Brother formade kulturen runt omkring mig så följde jag min egen dröm i framgång när min debutbok Recension kom ut 2002. Den gick oförtjänt bra med tanke på att hela konceptet bakom boken framförallt motiverades av min lathet. Recension var en slags självbiografi i form av recensioner av saker och ting i mitt liv, presenterade från A till Ö. Den encyklopediska formen med korta kapitel gjorde den väldigt inbjudande och lättläst, men också väldigt enkel för mig att skriva ihop. Det var bara att ta ett ämne, till exempel Auschwitz-frisyr som jag hade haft, skriva en text om saken och sedan skriva om något annat som börjar på en annan bokstav. Idag hade jag kunnat skriva en bok som recension på en månad eller två. Då tog det mig 2 år att bli färdig med 98 ganska korta texter. Då jag ägnade den största delen av min tid åt den andra viktiga aspekten av det kändisskap jag var ute efter. Festandet, drogerna, det vilda rocklivet. Det gällde att passa på. Jag var ung, jag skrev på min debutbok. I det läget är det viktigt att man lever ut ordentligt, för det är den tiden som framtiden kommer prata om. Jag skrev förstås om droger också, recenserade alla som jag hade tagit fram till bokens deadline. Amfetamin, alkohol, cannabis, ecstasy, efedrin, heroin, kodein, kokain, LSD, morfin, opium, psilocybin, rohypnol. Det var fortfarande lite djärvt på den tiden för 17 år sedan. Det bidrog nog också till att boken blev en försäljningsmässig framgång. Hösten 2003 såldes det sista exemplaret av de 2000 som vi hade tryckt. Det hade ingen av dem trott, de 4 personer som startade förlaget för att kunna ge ut den. När jag sa att jag inte ville visa upp mitt ansikte i marknadsföringen av boken så skrattade de bara bort det. Om vi hade sån tur att någon större tidning ville skriva något så fick vi väl lösa det då, resonerade de. Det problemet fick lösas många, många gånger. Nöjesguiden var först ut och då löste vi det med ett foto där jag låg med armen över ansiktet i min flickväns säng. Jag stod med rånarluva i någon tidning, jag tror att det var Expressen. Det blev många kreativa lösningar för tidningarna skrev. Vid TV tog det emellertid slut. Det var någon pilot för SVT där jag insisterade på lösskägg och skulle recensera ett nytt band som hette Melody Club som jag sågade. Men det blev ingenting av med det programmet överhuvudtaget. Sen var det ett lättsamt debattprogram för TV4 där man skulle slänga ut sig soundbites om politik. Det var också en pilot och jag käbblade med Birger Schlaug och någon annan. Per T. Olsson tror jag kanske. Och jag insisterade på att ha mössa och solglasögon på mig. Det var inte okej. Vi spelade in, men de kunde inte använda mig om jag skulle insistera på att se ut på det där sättet, sa de. Men jag stod på mig, inget ansikte. Producenten ringde faktiskt några månader senare. Programmet gick på TV4 och det var väl inget vidare bra, men jag antar att det var säkert många som såg det och sådär. Och de ville ha in lite fler unga i programmet och undrade om inte jag kunde vara med och debattera Timbuktu bland annat. Kunde jag inte tänka mig att skippa maskeringen? Jag svarade det mest självklara nej man kan tänka sig. I den särskilda myt som jag har tuggat i mig är detta nämligen en arketypisk scen. När djävulen försöker fresta hjälten att ge upp någon viktig princip för kändiskapet. Jag kunde helt enkelt inte svara något annat än nej på den bana som jag hade valt. Jag var oerhört stolt över detta nej i efterhand. Det kändes som att jag hade klarat av ett av livets allra viktigaste test. Jag återvände ofta till detta nej, sökte styrka i det faktum att jag ändå hade haft den integriteten att hålla på min princip när jag fick chansen att ta en genväg. 2003 var ju fortfarande tv ett rekvisit för ett kändisskap. Hade jag varit med i det programmet och gjort bra ifrån mig mot Timbuktu hade det säkert kommit något nytt erbjudande som ledde till ett annat och så vidare så att jag byggt upp en karriär istället för det jag gjorde istället. Skriva för lite och festa för mycket medan åren rann iväg och mina erbjudanden bara blev färre. Men jag fortsatte ändå känna att jag hade gjort rätt som tackat nej till den möjligheten. Med tiden började jag rationalisera det för mig själv. Hade jag slagit igenom då hade jag varit en av kändisarna nu, tänkte jag för mig själv, där jag satt helt bortglömd och improduktiv. Då hade jag varit Marcus Birro eller Alex Schulman eller någon annan av de där tyckarna som jag ville spy på. Jag fortsatte bygga vidare på min livslögn att jag fattat rätt beslut när jag hade hållit fast vid en bizarr princip utan större eftertanke. Vid det laget fungerade den förstås som alla livslögner fungerar, att man börjar hålla fast vid dem mest för att slippa acceptera konsekvensen av att ha fel, att det inte alls hade handlat om något viktigt test i livet, att jag i själva verket bara hade fattat fel beslut. Att mitt liv på flera plan hade blivit mycket bättre om jag hade tagit chansen när det erbjöds. Att jag kanske hade varit en berömd författare nu, mitt uppe i sina allra viktigaste livsverk. Och även om jag inte hade haft mina barn i den här alternativa verkligheten så kanske jag skulle haft andra barn som jag skulle älskat lika mycket. Kanske med en kvinna som jag fortfarande älskade så att vi hade en familj tillsammans med god ekonomi. Kanske hade mitt liv sett ut så om jag sagt till dem den där gången att självklart skiter jag i maskeringen. Det här börjar bli löjligt. Jag trodde aldrig att det skulle gå så här långt när jag bestämde den där löjliga principen innan boken gavs ut. Det är bara en löjlig grej som jag fick för mig, men nu skiter vi i det. Det är klart jag ska vara med i tv och efter det så hade hela livet blivit mycket bättre. Den tanken vågade jag aldrig ens tänka. När det var som allra värst för några år sedan, när jag verkligen var på livets botten på alla möjliga plan, tänkte jag istället på ett annat livsval som jag hade kunnat göra annorlunda. Jag tänkte på vad som hade varit om jag någon gång där i min ungdom, efter lagom mycket rock'n'rollande, hade bestämt mig för att lägga alla hjärnspöken på hyllan, skaffat mig en riktig utbildning och ett vettigt jobb. Träffat någon, gift mig, skaffat ungar, villa och så vidare. Bara ödmjukt byggt vidare på den livets kedja vars senaste länk jag fått av mina föräldrar. Istället för att fåfängt jaga ära och berömmelse. Det var på den vägen jag kom att börja genomskåda det hela till sist. Men det dröjde ännu en tid innan jag började se det riktigt klart. Först när jag inte längre levde så tungt under konsekvenserna av valet kunde jag erkänna att, ja, jag kanske valde fel. Först nu, när jag i alla fall har återvunnit den blygsamma berömmelse som jag hade då och valde att kasta bort, kan jag inse att jag kanske bara hade reproducerat en ihålig myt. Det hela framstår förstås också mycket tydligare nu när nya former av kändisskap börjar framträda i ett nytt teknologiskt paradigm där själva kändiskapets natur börjar genomgå förändringar. Den tidigare rigida struktur som jag växt upp med, den borgerliga kulturen med sin strikta skillnad mellan privat och offentligt, mellan okänd och känd. Känd blev man först när man varit med i tv eller radio eller tillräckligt stora tidningar. Man skulle bli publicerad i någon av ett fåtal stora kanaler. En arketyp av det slag som jag försökte leva efter förstärks och återskapas hela tiden av kulturen. Och när jag växte upp var kulturen fortfarande det som förmedlades i media, alltså det som publicerades. Jag tillhörde visserligen en rörelse som redan på den analoga tiden försökte luckra på publiceringens gränser underifrån genom självpubliceringen, fanzinen. Men det blev aldrig mer än en ytterst marginell rörelse i det gamla paradigmet av etermedier och tryckpress. I övrigt så återskapades och förmedlades kulturen av en liten grupp människor på tidningar, i radio och i tv. Den gavs ut och släpptes av bokförlag, skivbolag och filmindustri. Kulturen skapades och förmedlades av en kulturell och medial överklass som kom dit till stor del genom sin förmåga att tillgodogöra sig kulturen, dess värderingar, kanon och arketyper. Varenda människa som skrev om musik i någon av de stora tidningarna tyckte Iggy Pop, Lou Reed och David Bowie i Berlin var det coolaste som fanns. Om du inte tyckte det så skrev du inte om musik. Och de som spelade musik och de som lyssnade på musik blev hela tiden påminna om att musiken har en själ och att den själen till ganska stor del bestod av knark och skörlevnad. När jag googlar PewDiePie och drugs är det första jag får upp en artikel från Daily Mail från 2016 om att han vräks från sin lägenhet i Brighton på grund av att hans YouTube-inspelningar är för högljudda. Det enda ordet om droger i artikeln är en vodkaflaska som PewDiePie skämtsamt sitter och dricker med när han gör en YouTube-film om vräkningen. För mindre kända gamers och YouTubers är droger och intensivt festande i regel inte heller aktuellt eftersom marknaden och strukturerna ser helt annorlunda ut. På 70-talet, modellen som upphöjdes till ideal för min generation, så innebar en hit att du togs hand om av ditt skivbolag som ivrig att sköta så mycket som möjligt själva gärna såg att deras artister festade och levde stort. Särskilt som skandalerna fungerade som reklam. Artisternas produkter kom ut högst en gång om året och de levde på hotellrum efter spelningar på kvällstid. Det är med de förutsättningarna som den moderna rockmyten har uppstått. Den postmoderna kändisen på internet är betydligt mer självständig än rockstjärnan eller skådespelaren, men därför också mer sårbar. PewDiePies 80 miljoner följare måste regelbundet förses med innehåll som håller en klass som de har vant sig vid. Där finns inget utrymme för att låsa in sig på någon herrgård, ta syra och slåss med varandra medan man spelar in ett legendariskt album. Droger och sjölevnad har därför ingen större plats i de nya arketyper som håller på att uppstå. Man kan förstås peka på att Joe Rogan röker på ibland som en grej, men det är ju långt ifrån samma grej som det hade blivit på 70-talet eller 90-talet. Idag är det ett coolt attribut som inte ens lyckas skapa skandal utan snarare blir en markör som visar att Joe Rogan är en boomer. Joakim Lundell, som är störst på svenskspråkiga YouTube, inledde sin karriär som en knarkande bad boy i dokusåpan Kungarna av Tylösand år 2010. Han följde upp med en knarkig blogg och lite andra skandaler av det klassiska slaget med sex och droger. Allt under artistnamnet Jockiboi. Joakim Lundells utveckling sedan beskriver hela kändiskapets utveckling från tv-kändis till internetpersonlighet. Allt med sin logiska början i tv-kändiskapets mest dekadenta variant. Dokusåpakändisen. Den vanliga okända människans gyllene biljett att ta sig förbi barriären mellan det privata och offentliga och bli en kändis bara genom att vara med på tv. När Lundell fick sin gyllene biljett hade den barriären redan börjat rivas genom övergången till internets offentlighet. Det var en helt ny miljö utan regler eller etablerade förebilder, och Lundell prövade sig fram genom att fortsätta med det som hade funkat i det gamla paradigmet, rockstjärnans skandalbeteende. Men när det kommer till kritan är det inte på grund av själva beteendet i sig som vi ser upp till rockhjälten. När han drar massa ladd och knullar brudar så tar han bara för sig av sin rättvisa belöning, och vi älskar honom för det på samma sätt som vi älskar när fotbollshjälten kysser sin pokal. Knarkandet och festandet är rockhjältens rituella firande av sitt eget geni, och det geniet måste när allting kommer omkring bevisas genom någon slags framgång. Joakim Lundell fick den framgången med pranks på YouTube. Den svenjaste genre som går att tänka sig. Det är i första hand på så sätt man blir kändis på internet, genom att tala till en riktigt, riktigt bred publik. Det här låter kanske som en självklarhet och inget nytt. Det var väl så man blev kändis i det gamla paradigmet också. I stort sett, men inte bara. Det gamla paradigmets kulturproducenter i form av kritiker, krönikörer, journalister och så vidare. De som väljer filmer till festivaler, de som väljer musik till radiokanaler, producenter och redaktörer. Allihopa människor med mer förfinad kultursmak än gemene man, som alla hade möjlighet att i någon mån styra vad som producerades och lyftes fram. På Facebook, YouTube och andra sociala medier styr algoritmen och intresset vad som lyfts fram. Det finns ingen popredaktion som kan sortera och kritisera genom en kanal utan större konkurrens i det segmentet. Nu mäts skapelsens värde på ett enda och uppenbart sätt genom antalet. Antal visningar, spelningar, delningar, likes. Det finns inte längre några andra värden som festivalpris, goda recensioner eller årsbästalistor, såvida det inte kan konverteras direkt till något antal som tummar upp och ner eller IMDb:s betyg. Detta genomsyrar allt vi gör på sociala medier, där vi alla är aktörer samtidigt som vi är konsumenter. Vi skapar alla något slags innehåll vars värde mäts av antalet likes, delningar och kommentarer. Vi publicerar oss själva och styr också kollektivt över det som mäter värdet för det vi publicerar. Det enkla antalet. Redaktörerna, kritikerna och deras lilla kast av tyckare är därmed ute ur leken som enskild klass. De finns förstås kvar och kommer göra det länge i kraft av det som ännu återstår av den makt som vittrar sönder. Precis som munkarna blev kvar långt in i den moderna tiden kommer dagens kritiker och kulturjournalister fortsätta ge ut sina krönikor och recensioner och intervjuer, publicera sina böcker och sända sina tv-program på plattformar som fortfarande når de allra flesta. Men med tiden kommer deras föråldrade strukturer en efter en förfalla till en allt mer museal tillvaro när deras sista konsumenter vandrar mot sin grav. Papperstidningar och tv kommer dö ut med sina köpare och tittare. För kvällstidningar är det ganska snart. För tvs del hör jag antagligen till den sista generation där särskilt många kommer att fortsätta med den vanan. Kanske kommer någon tv stå och skvala på mitt ålderdomshem. Framförallt för de som är senila och går i barndom. Men i övrigt kommer det framtida samhället kulturellt domineras fullständigt av ett internet som på något sätt kommer fungera enligt de sociala mediernas principer om engagemang och antal, vem som når ut till allra flest. Men det här nya kändisskapet handlar inte bara om kvantitativ framgång. Det handlar också om att kunna konvertera denna framgång i form av sponsring, försäljning eller stöd. Om att vara en så seriös och kvalitativ aktör så att företag vill förknippas eller att folk vill stödja eller köpa. Ett exempel på en internetstjärna som saknar alla dessa kvaliteter är Daniel Lampinen. Många av er som lyssnar vet antagligen redan att jag hjälpte till att göra Lampinen till en slags internetkändis med min tidigare podcast Magister. Jag och K. Svensson, som jag hade magister med, ägnade honom först ett helt avsnitt och sedan gjorde vi honom till ett återkommande ämne i resten av de avsnitt som vi gjorde innan vi till sist gav hela podcasten till honom. Han lyckades förstås inte så jättebra med podden utifrån dagens kvantitativa mått i och med att antalet spelningar för podden sjönk. Men på andra ställen gjorde Lampinen otvivelaktigt succé. Filmen Jag mötte en rasist av YouTubern Olle Öberg har 857 000 visningar på YouTube och säkert fler än så på Facebook också. Jag vill ha ett vitt samhälle. Ett avsnitt av Tjafs med Lampinen som gäst har 331 000 visningar på YouTube. Hur kan vi prata om rasism? När Lampinen gästar Navid Modiris podd har 83 000 visningar, vilket gör det till det tredje mest sedda av Modiris poddavsnitt på YouTube. Rent kvantitativt är Lampinen en stor framgång på internet. Men just det som gör honom till en framgång, hans rasism, gör också att han inte lyckas konvertera sina visningar till värde genom sponsring. Hans rasism är dessutom ett ganska apart slag, liksom hans framtoning i största allmänhet, vilket gör att få vill köpa något av hans innehåll eller donera. I brist på denna typ av värde blir Lampinen enbart en freakshow, en nutida dokusåpakändis. För att kunna casha in ska alltså internetkändisen helst vara älskvärd för en bredare publik som Joakim Lundell. Men om det var det enda möjligheten att nå ut till större grupper hade det förstås lett till ett fullständigt utslätat internet där alla riktigt framgångsrika appellerade till bredast möjliga skikt. Men det finns också en annan väg att gå, och det är samma gamla väg som 60-talet gick, genom uppror. Genom att söka konflikt med etablissemanget och samla stöd hos dem som känner sig utestängda och utstötta. Som Jordan Peterson, den andra stora internetstjärnan som uppstått efter PewDiePie. Jordan Peterson är visserligen professor, författare och föreläsare, men stjärna är han genom internet, där han blev viral i början av 2018 och sedan har fortsatt att vara det året ut i alla fall. Från första början av sin karriär angriper de etablissemanget, från universiteten till media, kultur och politiker. Och ju hårdare han angreps, desto större blev Jordan Peterson. Han hade hittat en källa till den egenskap som håller på att bli en viktig del av internetkändisen. Oberoendet. PewDiePie är PewDiePie för att han har en egen kanal på YouTube där han når ut till fler människor än världens största tv-bolag. Det visade sig när Washington Post anklagade honom för antisemitism och rasism, utan att det alls påverkade hans tillväxt på YouTube. PewDiePies fans ser på honom som en av dem. En vanlig person som tagit sig till toppen helt utan att behöva underkasta sig storbolag och media. Internetkändisen står i direkt kontakt med sina fans utan att behöva förmedlas genom något gigantiskt underhållningsbolag. Den här närheten mellan internetkändis och fans är extremt tydlig hos den så kallade Swish-journalisten Joakim Lamotte. Med sin mobiltelefon och sin Facebook-sida får han hundratusentals visningar på sina reportage där han åker till någon småstad och pratar med de människor som flockas på torget för att tala med Lamotte. Eller snarare för att tala med alla hans följare, att få chansen att tala till hundratusentals svenskar utan att förmedlas genom statens eller kapitalets ängsliga jättekanaler. Oberoendet och upproret mot någon slags etablissemang fanns förstås där också för den slags analoga kändis jag försökte bli, men bara som en pose. Det gick trots allt nästan aldrig att bli fullständigt oberoende i det paradigmet om du inte tog på dig den enorma uppgiften att driva ett eget bokförlag eller skivbolag eller filmbolag eller vad du nu ville göra. Och om du gjorde det så skulle du dessutom aldrig tas på allvar. Du blev bara en riktig författare, musiker, regissör om något riktigt bolag tog sig an ditt verk. Den som gav ut sig själv framstod som en narcissistisk dåre som inte hade lärt sig att ta ett nej. Och om du ändå skulle ge dig på att driva eget skulle det inte bli något utrymme för rockhjältens viktigaste frihetshandling, det desperata festandet, knarkandet, bråken. Allting är kanske egentligen ett uttryck för rockhjältens brist på frihet som hela tiden vilar på de stora bolagens allmakt. En struktur som tar hand om allt det rullande så att rockhjälten kan ägna sig åt den skörlevnad rollen kräver. Inte heller för en oberoende artisten, en sån som jag strävade efter att bli, fanns det någon möjlighet utanför de stora förlagen, de stora medierna, tv, radio och så vidare. Det hela handlade egentligen om att man skulle skjuta sin framgång fram i tiden för att sedan mötas av en större respekt och vinna en position där man skulle kunna dö trygg i vetskapen att ens namn och gärning kommer leva kvar i många generationer. Så här i efterhand framstår förstås det här som ett väldigt sjukt ideal att försöka följa. Man skulle alltså ägna många år åt att inte nå ut för att bevisa sitt oberoende gentemot kapitalet. Leva fattig utan namn och rykte för att först på sin ålders höst nå ett erkännande, för att inte tala om tid och möjlighet att utan oro för att nå ut kunna ägna sig åt sina skapelser på heltid. I utbyte mot detta skulle man alltså få någon slags ökad trovärdighet som en mer oberoende kraft i sitt fält. Man kanske också kan säga att man straffar sig själv i förtid för en synd man ska begå lite senare när man väl har förtjänat den genom sitt lidande. En slags luthersk masochism för att hantera sin strukturella ofrihet. I allra värsta fall skulle det här erkännandet komma efter ens död. Det var den mest tragiska dimensionen i den väg jag valde att vandra. Att man skulle bli den mest tragiska av kändisar. Känd efter sin död, efter ett helt liv i elände och osäkerhet. Men upptäckt skulle man ändå bli. Upptäckt och förmedlad av något stort företag. Fråga nu någon som håller på med någon slags kreativ verksamhet om vad den personen skulle tycka om att göra världens absolut mest briljanta och geniala skapelser, om dessa sedan aldrig skulle komma att upplevas av en publik av någon anledning. Vi kan säga att de helt enkelt bara aldrig ser hur briljant det i själva verket är, och sedan hinner skapelserna försvinna på olika sätt innan världen hinner ikapp. Världens mest briljanta filmer, men de skulle alla floppa totalt och inte få några visningar alls på YouTube, det tills de försvann då sen i framtiden när man rensar internet på material som ingen längre tittar på. Skulle en aspirerande regissör föredra det ödet framför att fortsätta som en medelmåtta men att få göra sina filmer för en publik? De skulle nå ut till en hyfsat stor publik och sedan skulle de sakta dö kulturens död genom att glömmas bort och bli irrelevanta för allt annat än den rena forskningen. All kultur är naturligtvis dömd till det ödet och det är ju bara en fråga om tid. Och för vår aspirerande regissör så skulle verken följa med honom in i glömskan när han dör ganska snart. Skulle någon skapande människa välja det riktigt tragiska ödet här? Att göra konst för konstens egen skull, det allra mest briljanta som ingen någonsin förstod, inte ens historien, eller en vanlig, medioker karriär. Den skapande människan som gör det tragiska valet, som ger upp publiken helt för verket, gör ju ett helt vansinnigt val. En skapelse alstrar sitt värde i sitt möte med någon slags publik. Ett värde som kan mätas i styrka eller mängd. Styrkan visar sig ungefärligen i våra uttryck för uppskattning. Förr i recensioner av ett fåtal kritiker man skulle imponera på eller priser som man valdes till av en jury. Idag genereras detta i allt högre grad av publikens sammanlagda betyg på till exempel filmsajten IMDb. Man kan försöka argumentera för att IMDb:s användargenererade betyg bara mäter genom medelmåttornas filter med sin mängd med ogenomtänkta betyg på den senaste hypen och sina orättvisa sågningar av filmer som ligger över tittarens begränsade horisont. Men på det svarar förstås redan de stora plattformarnas algoritmer som genom dina val och om du sätter betyg på titlarna snabbt räknar ut vilken slags skapelser som du gillar. Ett system som till synes borde vara överlägset ett system där en liten elit på ett par tidningars kultursidor och på några stora bolag och institutioner bestämmer att här har vi ett verk av hög kvalitet som behöver vår hjälp för att nå ut till sin marknad, till den intellektuella medelklass som lyssnar på vad vi säger. Men plattformarnas algoritmer ser ju till att de som gillar lite artsy kultur kommer få lite artsy kultur genom algoritmernas val. Och om det är tillräckligt många som gillar lite artsy kultur så kommer det på så sätt att fortsätta göras artsy kultur. Och det enda som kommer försvinna kommer vara de kritiker på tidningar och i tv och radio som förut byggde någon slags kanon utifrån sin smak. Jag har svårt att argumentera emot det här. Jag har svårt att se att kritiken på något grundläggande sätt behövs. Jag tror inte heller att kritiken kommer finnas kvar så ett länge till, annat än möjligtvis som ett koncept för en poddare eller en youtubare. Kritiken kommer ganska tidigt försvinna med den gamla struktur som vittrar sönder framför våra ögon. En kultur dominerad av stora organisationer som äger varenda väsentlig struktur. Och ger plats för en kultur där skaparen är betydligt friare. Men inte helt fri naturligtvis. Andra krafter och strukturer begränsar internetstjärnan. Inför plattformarnas algoritmer och regelverk är internetstjärnan lika maktlös som den nedknarkade rockstjärnan. YouTube kan begrava en kanal med en ändring i algoritmen eller förstöra den genom att ta bort den helt. Samma sak gäller övriga viktiga plattformar. Ett tag fick Facebook för sig att alla älskade livesändningar eftersom de gav så mycket engagemang. Så de ändrade algoritmen till att gynna livesändningar. Så fort en Facebook-vän livesände något fick man upp det i flödet så att man kunde delta i denna otroligt roliga händelse. Som en följd av det här så började alla stora sidor på Facebook trycka in så många livesändningar som de kunde få in i sitt format. Över hela landet satt arga män i sina bilar och livesände när de skällde på allt som var fel i samhället, framförallt invandring. På något sätt upptäckte Facebook till sist att folk inte ville ha livesändningar från alla precis hela tiden. Så man ändrade algoritmerna. Även om det fortfarande livesänds när det är befogat gick livesändningarna som fenomen samma öde till mötes som Pokémon Go och Fidget Spinners. Men livesändningarnas uppgång och fall handlade inte om en lyckad reklamkampanj eller en framgångsrik produkt eller någon plötsligt uppblossande trend. Facebook bestämde sig för att vrida på en ratt som gynnade livesändningar i flödet. Och helt plötsligt måste alla som försökte vara något på Facebook framföra sina skapelser som livesändningar så ofta som det gick. Internetstjärnan härskar helt enkelt inte över sitt eget hus utan är bara plattformarnas hyresgäst så att säga. Jämfört med tv-stjärnans hyresavtal med någon skum liten privatvärd där man kanske måste tjafsa och förhandla när det blir översvämning i källaren är det som att flytta in hos det kommunala bostadsbolaget där man bara är ett OCR-nummer varje månad. Man lyder under samma regler som alla andra och om man ändå utsätts för negativ särbehandling på något sätt så är det inget personligt utan det finns garanterat andra hyresgäster som diskrimineras på samma sätt. Kanske på grund av någon ny algoritm och kanske politiska påtryckningar. Internetstjärnan vet lika lite som någon annan. Ty plattformens vägar är outgrundliga. Det här var ett monologavsnitt av Tykonom. Det var skrivet i förväg och själva texten kan man nog kalla för en essä kanske. Jag har faktiskt skrivit en annan liknande essä i ett besläktat ämne. Den heter Swish-artisten och den hittar du på min andra podcastbibliotek. Som du borde hitta på samma poddspelare som du använder just nu. Annars finns den på SoundCloud. Bibliotek är en podcast för inlästa texter som jag startade tillsammans med K. Svensson 2016. Och där finns idag 37 avsnitt skrivna och framförda av mig. Allt från självbiografiskt material till psykologiska thrillers, science fiction och till och med en vikingasaga på 4 avsnitt. Och så då en essä, Swish-artisten, som också är det senaste avsnittet på bibliotek. Nu skrev jag alltså en ny essä och det kan hända att jag skriver fler om liknande ämnen. Men bibliotek är framförallt en litteraturpodd. Lite upphöjd över sin samtid sådär, över åsikter och futtig politik. Man skulle kunna säga att bibliotek kanske ibland kan gestalta sin samtid. Men om jag ska kommentera den så passar Tykonom-feeden bättre. Jag kommer fortsätta ge ut Tykonom på samma sätt som jag har gjort hittills. Det vill säga ge ut ett avsnitt när jag har ett avsnitt att ge ut. Ibland en monolog som det här, ibland ett samtal med en gäst. Utgivningstakten kommer att styras av min inspiration, min energi och min tid. Och det är ju faktorer som varken jag eller ni riktigt har kontroll över. Ni får gärna swisha en gåva om ni gillade det här avsnittet till 0709 502 758. Och jag blir förstås gladare och mer inspirerad ju fler och större gåvor som jag får via Swish. Men det betyder inte att jag kommer göra märkbart många fler avsnitt för det. De senaste åren har jag nämligen jobbat ganska hårt med det rent kvantitativa måttet på min produktion. Hösten 2015 startade jag podcasten Magister tillsammans med K. Svensson och vi gav ut ett avsnitt i veckan fram tills vi la ner på våren 2017. På slutet blev det kanske några uppehåll men annars pressade vi på varje vecka oavsett hur mycket vi hade att säga. Vi gjorde en del riktigt bra avsnitt, det gjorde vi. Men i ärlighetens namn så gjorde vi ganska många mediokra också och en del avsnitt, särskilt på slutet, var direkt dåliga. Vi hade samma höga ambition med utgivningstakten när vi startade bibliotek. Ett avsnitt i veckan skulle det vara, fast varje avsnitt tog flera arbetsdagar. Det skulle skrivas, läsas in och klippas, medan Magister bara var ett samtal där vi dessutom fick hjälp med klippning. Vi lyckades ändå upprätthålla tempot med bibliotek under hela 2017 i stort sett. Och först under våren 2018 började verkligheten hinna ikapp. På grund av det här höga produktionstrycket så var det ganska ofta som jag skrev klart ett avsnitt på typ söndag kväll och gav ut det på tisdag morgon. Trots det så har jag inte gjort några direkt dåliga avsnitt av bibliotek tycker jag. Kanske ett och annat mediokert möjligtvis. Samtidigt skulle nog ganska många avsnitt kunna bli ett litet snäpp bättre och när man hade fått ligga till sig ett tag, inte skrivits mot en hård deadline och sedan getts ut direkt, utan tid för finputs och eftertanke. Jag resonerade ofta med mig själv om det där, eller rationaliserade kan man ju också säga. Jag tänkte att den där sista finputsningen, den där sista eftertanken som kanske krävs för att verkligen avrunda en skapelse, kanske förbättra kvaliteten med några enstaka procent, men att jag byter den marginella förbättringen mot en högre produktivitet. Min grundinställning var alltså att 40 godkända eller väl godkända avsnitt var bättre än 20 eller 30 mycket väl godkända, för att tala betygsspråk, eller att 44 är bättre än 20 eller 35 år. I bakgrunden till det här låg också en ganska lång verksamhet som skribent och författare där jag ända sedan mina allra första serier i fanzines fick leva med den ständiga frustrationen över glappet i tid mellan avslutad skapelse och publicering. Det handlade i regel om ett par månader i alla fall och i värsta fall kunde det ta flera år. Min roman Blodtörst tog över ett år att få ut från att jag lämnade in ett godkänt manus till redaktionen. Det betydde förstås att den färdiga Blodtörst blev ett par snäpp bättre än mitt manus då jag i samarbete med förlaget fick gott om tid att putsa till och förbättra. Men samtidigt kändes boken så hopplöst föråldrad när den kom ut att jag inte längre kände att jag riktigt kunde stå för den. Så var det alltid. När något väl kom ut kändes det som gammalt skräp för mig som var skapelsens upphovsman. Bibliotek blev en sån underbar kontrast till den frustrationen. Att bara skriva färdigt något och kunna släppa det någon dag senare, direkt till lyssnarna, utan att behöva vänta in några recensioner och marknadsföring eller något sånt. Det var en fantastisk lyx. Nästan en slags kick som jag ville ha igen och igen. Skriv klart och häv ut och börja skriva något nytt. Så ska en författare arbeta, tänkte jag. Som Dickens och Dostojevski back in the day. Mycket av den riktigt klassiska litteraturen skrevs ju som följetonger i tidningarna under samma villkor. Jag jobbade helt enkelt som en klassisk författare. Kanske den enda författaren i Sverige som arbetade på det viset. Bara skrev klart och ut till publiken direkt. De flesta andra svenska poddare jobbar ju också på det sättet. Defaultläget är ju att man ska ge ut en podd i veckan. Och om man inte hinner så ber man sina lyssnare om ursäkt. En tanke är väl att man ska hålla fast vid sin publik, att om ens podd kommer sällan och oregelbundet så kommer publiken glömma bort den och börja prenumerera på en pålitlig podd istället. Samtidigt så borde det här motverkas av att vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Internet har skapat ett enormt överflöd av det som kallas innehåll men som i grund och botten ofta är olika former av underhållning. Detta överflöd är i alla fall det viktigaste villkoret som skiljer det nya kulturella paradigmet från det gamla. Förut räckte det med att du tog dig in på en kanal, en tidning, en radiokanal, en tv-kanal för att direkt nå en ganska stor del av befolkningen som inte hade så mycket annat att välja på. Och även om de stora kanalerna finns kvar och ännu en tid kommer dra sig en slentrianpublik så finns det idag många tusentals kanaler, Facebook-sidor, YouTube-kanaler, Twitter-konton, bloggar som producerar oändligt mycket mer material än någon orkar ta del av. I en sådan miljö borde högre kvalitet förr eller senare slå igenom som en enorm fördel. Istället för att tvångsmässigt trycka ut sina skapelser för att ens följare inte ska glömma bort den, visar man respekt för deras tid och litar på deras tålamod och ger inte ut någonting förrän man är nöjd, så att varje utgåva blir något särskilt, värt att vänta på. Jag tror och hoppas att detta kommer att löna sig med tiden. Att du som lyssnar kommer fortsätta med det trots att du får vänta mellan varje avsnitt. Försök att se det som att jag respekterar din tid lika mycket som jag respekterar mina egna skapelser.